Jättekul att vara här idag. Frans heter jag, som ni förstod av intervjun där. Jag jobbar som pastor i Härnösand och Stigsjö. Jag jobbar halvtid. Jag jobbar med ungdomar, jobbar med predikningar, jobbar med allt möjligt som det är ibland att vara pastor. Idag tänkte jag att vi ska prata lite grann om psalm 23. Och den är lite speciell för mig, men jag tror också det kan bli ett budskap till er som är här idag. Jag växte upp i en kristen familj, och jag växte upp i tiden när datorn började komma fram. Och vi fick en dator, en 486, som var väldigt tidig. Och jag och min brorsa, som var, han är 3 år yngre än mig, vi ville spela på den. Och för att få spela så tänkte våra föräldrar ut en väldigt finurlig sak, att för att kunna få spela var vi tvungna att repetera bibelverser. Så vi lärde oss med att be jämt och Jesus grät och såna enkla så här. Jag tror vi fick ungefär 5 minuter för varje bibelvers vi kunde då, utan till. Och psalm 23 är en av de här verserna vi lärde oss utan till då. Och det sitter kvar än idag. Sen deras teori, deras sätt att få folk oss att spela fungerar inte hela vägen. Vi 7 syskon, jag äldst. Och de yngre, det försvann tror jag, ganska fort. Men det var en bra tanke, och det är någonting som ändå håller kvar mig idag. Ibland, om jag har inte Bibeln med mig, så, men då kan jag läsa den här utan till. Det kan vara ett bra sätt. Det fungerar kanske ibland. Men jag tänker att vi ska gå igenom den här salmen och hålla lite tankar kring den här. Och jag tänker att vi börjar, som ni ser, så kommer det upp texten här. Och då kommer jag ta en vers i taget. Och sen utifrån den kommer jag ha lite olika tankar kring den. Så jag börjar med första versen här. Psalm 23. En psalm av David. Herren är min herde. Mig ska ingenting fattas. Det är en liten ståndpunkt också. Jag vet inte hur ni tänker på, men de flesta av här känner ju till kung David. Han var ju en kung som var berömd. Han var framgångsrik. Och att han sätter sin stämpel på en sång, det betyder någonting. Att här är David som säger det här. Det är kungen Israel som säger det här. Och kan säga att Herren är min herde. Jag tycker det är en ganska stark deklaration ändå. Att för mig, jag som är kungen, jag som är den som är främst rikets, Herren är min herde. Det finns en berömd vers i Josua där det står att jag och mitt hus, vi ska följa Herren. Och ni som är inne också, det är en stark deklaration så att jag tillhör Herren. Jag följer Herren. Och när man säger det högt, eller att jag följer Herren, mitt hus, vi följer Herren, så är det också en deklaration för dina vänner, de du möter, att men, vi följer Herren. Och genom att jag gör det här så ska ingenting fattas för mig. Att jag följer honom. Så ni kan tänka på nu när vi under predikan här också. Hur gör du i ditt liv? Följer du Herren? Och deklarerar du det till dina vänner också? Att, men jag följer Herren. Det betyder inte att man måste ställa sig på en biltak och skrika ut jag följer Herren inför gatan. Då börjar folk undra vad som händer. Men hur gör du? Hur visar du att du är kristen? Att du säger att jag följer Herren. Och genom att jag gör det här så går det väl för mig. Och jag vill att du ska följa honom också. Och David, han var ju som sagt, som vi vet om, att han var herde. För honom var det ett vittnesbörd, en sätt för honom att förstå att ja, men han är den jag följer. Och när vi kommer läsa de första 4 verserna, då kan vi säga att det handlar lite grann om hur Gud leder honom. Hur Gud låter honom vandra i sitt liv. Som ett får följer sin herde. Jag växte upp i en bondgård. Och ibland hade vi får. Vi hade ofta sommarfår kallade vi, och lamm. Ett får och ett lamm. Och ena gången jag blev riktigt arg när ett av det fåret rymde. Och jag skulle försöka fånga det. De springer ganska fort. Och jag vet, jag blev väldigt arg och kastade en stor en, en hink efter dem. Så här. Då var jag ung, typ tonåring, så här. Jag fick uttryck för min aggression. Jag tror inte jag lyckats fånga det heller, men vi hade ett får som lyckades rymma hela tiden och stack iväg någonstans till skogen och överallt, så vi fick jaga dem lite här och var. Och så kan det väl vara för oss också, att vi kan vara på olika sätt. Ibland är vi lugna och trygga och man ser bilder på att de verkligen vilar i gröna ängar, men ibland kan man också springa bort och göra olika dumma saker. Så det är också en liknelse för oss. Hur är vi? Och jag tror den här texten också handlar om också både vem vi är, men också vår relation med Gud. För Gud, han är en herde. Och han bryr sig om oss på många, många olika sätt. Vi går vidare till nästa vers. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Det här är också en vem Gud är. Hur han leder oss. Han låter oss hitta vila på gröna ängar. Han för oss till vatten där vi finner ro. Han vill leda oss till de här platserna där vi kan slappna av och kunna vara själva. Och vi bor i Härnösand som är del av Höga kusten. Och en del av Höga kustens upplevelse är att gå ut och vandra i naturen. Och som är väldigt vacker då. Jag vet att jag och Kristina var och vandrade för några veckor sedan i Slottalsgrevan, vilket är de här stora utflyktsmålen man ska vandra i. Och vet du, Kristina sa så att vi kom till där vi parkerade bilen, som började vi gå. Och man går genom skogen och man följer en liten väg, en träll, alltså typ spång tills man kommer till skrevan då. Och man har ingen aning vart man är på väg. Man går genom skogen, bara gå. Och det är träd överallt. Och sen kommer du ut de här öppna vyerna. Så man blir bara förundrad av hur stor Gud är. Och det är ibland lite så att vi vandrar tillsammans med Gud. Och vi vet inte alltid vart man är på väg. Men vi kan lita på att Gud har en plan. Att när vi kommer fram till Gud, när han för oss fram, kommer vi till de här öppna ängarna. De här nyerna, här finner vi ro. För livet är ibland upp och ner, som alla vet om. Men när vi följer Gud så för oss på de här vägarna som kommer till de här platserna där vi kan hitta den här ro och lugnet och tryggheten, kännas här kan jag andas. Och jag vet inte vad du kommer hit med idag. Det är sommar. Det kan vara både jätteroligt, det är varmt. Sen kan det också vara lite tufft ibland. Men jag vill att ni ska veta att också Gud är den som ger, när du följer honom, så låt han också dig få den här ro, den här platsen, hitta trygghet och vila på. En annan sak som hände när vi gick på den här turen till Slottalsgrevan första gången då, att vi glömde fylla på vatten i våra vattenflaskor. Vi var på hos våra vänner och besökte dem innan. Vi hade tänkt gå tillsammans med våra vänner då. Fast då fick de vattkoppor, deras barn. Så de kunde inte gå ut och vandra då. Och vi tänkte då fyller vi på våra vattenflaskor hos dem. Och när vi kom fram till det utflyktsmålet och parkerade bilen så fanns det ingen plats att fylla på vatten. Och vi upptäckte att oj då, det här har vi glömt. Men vi tänkte att vi har ju lite vatten, kanske så här mycket vatten in i den flaska. Det klarar vi oss på. Vi visste ju inte hur långt vi skulle vandra heller. Och när vi gick där så blev man ju törstig. Och det var en utmaning, ska jag säga, att vi var där på typ 4 timmar. Och man vandrade konstant. Så vi var ganska törstiga, ska jag säga. Och när vi kom ner så åkte vi första bästa mack. Och jag vet inte, jag drack flera koppar med vatten bara och kände, åh vad gott det här var. Och det är något speciellt att få den här näringen, den här vederkvickelsen. Som det står, han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och det är så att om man pratar om själ i Bibeln så pratar det om att det är som på insidan. Det är inte bara någonting som man pratar om att våran själ är något som kommer med Gud, men det är hela insidan. Det är våra känslor, vad vi tänker. Allt som är på insidan, kan man säga, det är vår själ. Och det är som med Gud att han vill inte bara vederkvicka vår kropp. Att vi ska bli fysiskt friska. Men han vill också att vi ska bli friska på insidan. Att vi ska få bra känsloliv. Att vi ska må bra emotionellt. Att våra tankar ska fungera. Allt inombord bryr han sig om. Och han vill att vi ska också få den här friskheten. Att vi känner oss friska och vederkvickta på insidan. I allt det vi är, den vi är. Jag tycker det är så skönt att veta att Gud, han bryr sig inte bara om hur jag mår fysiskt sett. Han bryr sig också om hur jag mår på insidan. Och det är viktigt för honom. Och han vill också ge oss ro även där. Och jag vet att ibland man pratar mycket om psykisk ohälsa, ganska stor uppe på tapeten idag. Men det vet någonting Gud bryr sig om. Han vill att vi också må psykiskt bra. Och han bryr sig om det. Sen är det också en annan sak att han leder oss på de här rätta vägarna för sitt namns skull. Han vill leda oss på de här vägarna som kanske inte är alltid vad vi tycker och tänker. Jag vet själv att ibland kan jag tycka att åka den här vägen ska vi åka. Kristina vet när hon åker bil tillsammans med mig. Om vi åker på en väg och sen missar vi en avfart. Jag vill helst inte åka tillbaka då. Jag kan ta en annan avfart istället. Så här. Man kan vara stolt ibland och köra. Men nu kör vi på här. Får se vart vi kommer. Men, och ibland eller blir det kringelkrokar. Men det är så i våra liv också. Att vi kan tycka tänka att det här är rätt väg. Men Gud vet den vägen som är rätt. Och det är så han vill leda också. Han vill leda de här rätta vägarna. För sitt namns skull. Saker som ärar honom. Och det är också en fråga till er idag också. Vilken väg vandrar du på? Har du någonting i ditt liv som du kanske behöver tänka efter? Men är det verkligen rätt inför Gud att göra det här? Vandrar jag? Kanske jag borde komma tillbaka till den väg Gud pekar mig på. Gå vidare till nästa. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, frukta inget ont, till du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Och när det är så att när vi vandrar tillsammans med Gud så är inte allting lätt. Bibeln pratar om att vi kommer att gå genom svårigheter också. Och det är viktigt att inse det här att även om vi går igenom de här svårigheterna i våra liv, det kan vara vad som helst. Det kan vara problem med familjen. Det kan vara problem med hälsan. Det kan vara problem att må psykiskt dåligt. Att man är nere. Det kan vara egentligen vad som helst. Att barnen har det jobbigt. Men veta att även mitt i den här vandringen, när det känns som att men var är vi på väg? Det är jobbigt. Så finns Gud med oss där. Han är med oss med den svåra. Han ger oss både tillfällen att komma och få vila ro, men också med oss när det är jobbigt. Och det finns två liknelser som man ser i bilden här. Det är en käpp och en stav. Så en herde hade de oftast en käppen. Det är en slags försvarsmekanism. Som man ser att den slår ner den där vargen eller vad det nu är. Och Gud beskyddar oss under den här tiden. Och vi kan lita på det här också. Guds löften att när vi går här jobbigt så finns Gud där. Och han vill skydda oss mot det som är ont. Och att följa honom innebär att han kommer vara med oss. Och också skydda oss. Och vi kan lita på det här också. Men Gud, du kommer hjälpa mig mitt i den här jobbiga situationen. Den andra saken var staven. Att han också kunde dra bort den från faror. Som man ser på bilderna på fåret där. Att den herden kunde dra bort fåret. Både som en korrektion visar att men här får du inte vandra. Men också helt enkelt ta bort den från faran. Och visa att också Gud vill leda oss. Både där borta som farar, men också kanske korrigera heter det. Jag tänker på engelska ibland. Det. Så. Men vi vill korrigera vår väg ibland. Och jag tycker en stor skönhet att veta att här, mitt i allt så finns Gud där och vill leda oss. Vill leda mig på rätt väg. Och vill skydda mig från det som är ont. Korrigera min väg. Och också dra bort mig från saker jag inte behöver vandra i. När vi kommer till nästa del så är det som att bli en liten schism i själva i salmen. Först handlar det om att hur Gud leder oss. Sen är det också hur Gud tar emot oss. Och jag tycker den är så härlig. Så här står det. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Nu så att vi håller på att planera bröllopet, så ni kan förstå. Och vi kommer att ha festen här i Betania. Så när vi sitter här vill man kolla på hur kan borden stå så att det funkar, så vi får, alla får plats. Det är en liten utmaning ibland. Det enda vi vet är att men hur närsk bordet ska vara där ungefär. Då vet vi ungefär så ska det vara. Sen utgår vi därifrån. Men det som är så skönt med Gud är att tänk er att ni blir inbjudna till bröllop, vårt bröllop. Och när man kommer till bröllop så har man också bordplacering ibland. Var ska jag sitta? Var är min plats? Och vi var på bröllop igår och då funderar vi, har värdparet eller bruden och brudgummen, har de bestämt att vi ska sitta med de här personerna för en speciell anledning? Har vi någon koppling eller hur är det så här? Känner jag dem eller hur ska det fungera? Och det kan man fundera över. Vi kände nästan ingen på det här bröllopet, men efteråt så insåg vi att vi hade många kopplingar. Jag kände deras släktingar och de var pastorer där också. Så man har massa kopplingar mellan. Men tänk er att ni blir inbjudna till bröllopet. Och Gud säger att sätt er på honnörsbordet. Det är så mycket jag tycker om er. Inte bara sitta på en plats långt borta, men sätt det här med mig. Och det är så Gud ser på oss och inbjuder oss att komma hem. Sätter vi honnörsbordet. Jag älskar dig så mycket. Jag vill dö för din skull. Att du betyder allt för mig. Och bara en sån bild vet att Gud bryr sig om mig så mycket. Att jag har fått ta plats vid hans bord. Han förbereder ett bord för mig. Och att under den här festen att allt blir serverat för dig. Du får maten först. Det kommer alltid komma någon som hjälper dig om det är något du saknar. Allt kommer finnas för dig. Det här är också en som jag säger här, att du smörjer mitt huvud med olja, låter min bägare flöda över. Att smörja någon innebär att man också visar favör för den personen. Visar att du är betydelsefull. Det är någonting man gjorde för kungar. Att smörja dem att du är betydelsefull. Jag ser på dig som en viktig person. Som mer än du är min favorit. Det är någonting som är speciellt med dig i ditt liv. Som jag vill hedra. Och det är samma sak med Gud och dig. Att Gud vill också välsigna dig. Han vill smörja dig och säga att du är betydelsefull just som du är för mig. Jag har en plan för dig. Någonting viktigt för ditt liv. Och du är betydelsefull. Idel godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Nu är det så att när vi kommer till Gud och han välkomnar oss in. Och det gör han också genom att vi tar emot honom och våra liv. Så är det som att vi får nyckeln till huset. Det är en sak, nu är Kristina, hon har ju, när vi kommer att bo tillsammans nu efter att vi gift oss. Det är en sak att kunna känna, men det här är mitt hem, det här är vårt hem. Och det är så att de får nyckeln känna, men det här är vårt hem. Det är mitt hem lika mycket som ditt. Och det är på det sättet också Gud inbjuder oss att komma till honom. Inte bara att men ta plats och vara en del av min familj, men här är nyckeln till huset. Välkommen in i familjen. Kom och gå som du vill. Allt mitt är ditt. Att veta det och känna att Gud bryr sig om oss så mycket. Att allt mitt är ditt. Välkommen hit till familjen. Jag älskar dig. Jag tycker om dig precis som du är. Du är min. Välkommen. Och det här är ett löfte som gäller hela livet egentligen. Det är inte bara ett löfte som är tillfälligt att men nu tar jag bort din nyckel. Om du inte sköter dig. Om inte Kristina bakar en tårta varje dag så då är det kört. Det är inte så det handlar om. Men det här är en nyckel som gäller hela livet. Allt mitt är ditt. Och Jag tycker om den bilden av Gud. Att Gud är en person som bryr om oss mycket, mycket mer än vi kan förstå. Och något löfte som gäller hela livet ut. Man tar emot honom som något som gäller överallt. Hela tiden. Jag tänker att vi ska be en stund. Kvinnan kommer upp och spela en sång.